Välkommen till podden Nyckeln till frihet. Podden som vill inspirera och guida dig till ett liv där du gör din grej på ditt sätt och du känner livsglädje och djupare mening oavsett vad det här innebär för just dig. Idag säger jag varmt välkommen till podden Anna.
Tack, jag är så glad att vara här.
Och jag är också jätteglad att du är här. Jag är så glad så att jag har nästan svårt att låta bli att börja skratta. För det bubblar ju. Vi har haft lite försnack som har varit lite sådär... Ja, cocktailparty eller jag på att säga. Det har varit lite sådär bubbelkänsla att få prata med dig. Och nu ska jag försöka vara lite, gå in i min poddroll. Så vi får se hur det går. Men det kan bli kanske ett fnittrigt avsnitt.
Och det brukar bli det när jag är med, så att jag varnar om det.
Ja. Ja, för det är lite det som jag förknippar med dig. För när, från att ha sett dig i flöde till att få bara lära känna dig lite mer, du var ju med på mitt event jag hade här för några veckor sedan, och att dyka in i din värld, för det är verkligen som att dyka in i din värld och få möta den här energin du har, för den är ju den här champagnebubblet. Jag tycker det. Ja. Så jag förstår att det blir så när man pratar med det, att det blir den sprudlande energin. Alltså inte sagt att det inte finns djup, för det finns ju allt. Och det är det som jag tycker är så härligt. För nu har jag förmånen att få lära känna dig lite mer också eftersom jag har coaching med dig. Så jag skulle vilja, om vi börjar samtalet med att du berättar lite kort bara det du känner känns rätt om dig och det du gör, så att de som lyssnar får lite mer koll på vem du är.
Mm. Jag säger ibland att jag är bron. Jag är bron mellan den fyrkantiga, lite gammaldags världen och mellan det där bubbliga, nya världen. För jag står med ett väldigt stadigt ben i, vad ska vi säga, företagslivet. Jag är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Jag har jobbat med redovisning i över 30 år. Jag älskar siffror. Jag tycker att skönheten i den dubbla italienska bokföringen är obeskrivbar. Och sen har jag samtidigt det andliga, den personliga utvecklingsresan. Jag är yogalärare, jag är ansiktsläsare och har den sidan också. Och att få vara bron och koppla ihop de här sakerna, det är det jag gör.
Mm. Och du gör det så bra också. Det är så härligt när du beskriver det, för det känns, det blir på något sätt nästan det fysiska beviset på den här, det här mångfacetterade. Att du har det högt och lågt, det är djupt och det är ytligt, inte ytligt så, men förstår vad jag menar. Det, allt får vara med. Och det brygger över. Jag tycker det är så fint att få höra dig säga hur du, alltså italienska bokföringen liksom bara, och den kärlek du säger det med, hela mitt väsen bara, ja men så kan det också vara.
Ja, så kan
inte
det vara.
Inte så här, men vad skönt att det är så där.
Ja, och att få omfatta det, för jag tror att ganska länge så kämpade jag emot den delen. Och det blev som motsättningen istället mellan de här två delarna. Mm. Att när jag är yogaläraren och det här liksom mjukare och mer flytande, då finns det inte plats för det här mer fyrkantiga. Men när jag får vara båda, då blir jag ju som lyckligast.
Mm.
Och så tänker jag att den här glädjen och det här skrattet och lättheten och bubblet kommer av att det också, jag väjer inte och har inte väjt för det mörka och det tunga i livet, utan det har varit ganska mycket sånt. Men när man väl har mött det ganska många gånger så finns det inte så mycket rädsla kvar och man slutar ta det så allvarligt.
Mm. Oh, vad bra. Vad bra att du sa det så. Precis så är det. Och jag tror att vi alla mer eller mindre har någon variant av den italienska bokföringen inom oss som vi behöver omfamna, så att vi verkligen gifter alla delar av oss, så att vi har det här sensuella, levande äktenskapet inom oss av hela oss själva. Precis som du säger också, ju mer vi kan möta det här mörkare hos oss, och som jag har lärt mig så är mörkret för mig väldigt kärleksfullt. Det tog sin tid, men att landa i det mörka, att våga möta känslor och vädra ut, läka ut rädslorna gör att jag blir mer och mer hemma hos mig själv, trygg i mig själv, kan möta hela mig och allt får vara med. Och då blir det också lättare till bubblet.
Ja, men eller hur?
Ja. Så i ditt företagande då, så det känns som att du har ju en god bredd på det du erbjuder.
Ja.
Och vissa kan ju tycka att man inte ska vara typ spretig, men jag säger skit i det. För jag tycker det är så bra när vi kan gifta olika delar och få ihop det. Så kan du berätta lite om vad du gör där?
Ja, min resa inom onlinevärlden, om vi ska kalla det så, började för ungefär 3 år sedan. Och tanken då var att jag skulle lära ut bokföring. Och jag skulle lära ut bokföring i form av en medlemstjänst. Jag hade varit och funderat på, skulle jag göra det som en webbkurs? Men det kändes så väldigt enkelriktat. Som att jag bara skulle producera en massa material och skicka ut i rymden och aldrig få veta vart den tog vägen någonstans igen. Så att göra det i form av en medlemstjänst där det blev som en dialog och där jag kunde fånga upp vad är det för frågor människor sitter med. För det som jag märker hela tiden är att företagare, småföretagare, gärna kvinnliga företagare, fastnar på en rädsla för siffror, en rädsla för bokföring, en rädsla för Skatteverket, en rädsla för pengar. Vi sitter i det här att jag kan inte, jag tror inte jag kan, jag vågar inte riktigt prova, tänk om jag gör fel. Och väldigt mycket sådana rädslor. Så jag startade den här medlemstjänsten och superlärorikt verkligen. Men insåg ju ganska snart att jo, men hur mycket jag än älskar bokföring så finns det andra saker som jag älskar ännu mer. Och det är ju att få guida människor på väg mot lösa upp knutar och frihet och möjligheter att uppfylla sina drömmar. Bokföringen kan vara en sak av det, men det är absolut inte allt. Så nästa steg som kom på den här resan var att jag förde in andra kurser som handlar just om pengar. Fortfarande väldigt mycket det strukturella kring pengar. Att hur investerar jag mina pengar? Hur skapar jag en struktur som är hållande för pengar? Och så vidare. Och sen insåg jag att ja, men det var fortfarande för begränsande. Okej, hur kan jag få utvidga mig ännu mera? Och utifrån det så har det då kommit på kurser när jag tycker att det känns roligt. Just nu är det ett ganska stort kursbibliotek och nu ska jag berätta något som jag inte själv har riktigt landat i än, men som poppade upp i mitt huvud förra veckan. Och det var som att jag kanske är klar med de här kurserna. Det jag vill göra är kanske egentligen bara ren coachning, precis som du och jag gör i vårt samarbete och som jag gör med andra människor, att det känns så mycket mer levande, för det blir samtalet. För annars, även om det finns en dialog i kurserna, så är det väldigt mycket jag som skickar ut saker. Så vi får se. Och mitt företag heter Letting Life Unfold. Och det är som en påminnelse om att jag och mitt företag, vi kommer att utvecklas tillsammans under hela livet. Och att våga ta de här stegen, oavsett om det är någonting som ska komma till eller någonting som ska falla bort.
Det där tycker jag är så, jag tycker det är vackert hur vi kan följa och när vi vågar följa. Det är som att istället för att sitta och klamra sig fast där vid bryggan liksom och vara säker, säker vad det nu är, så släppa och se vad det tar vägen. För att där du är idag hade ju inte varit där du är idag om du inte hade följt de här stegen innan.
Nej. Eller hur? Allting leder ju hit. Och just den där, som du säger, känslan av kontroll, det är ju någonting som vi människor på ett ganska gulligt sätt håller oss fast vid och tror att vi har. När vi själva verket inte har någon som helst kontroll. Eller hur?
Långnäsa. Jag gjorde långnäsa, det syns inte i podden, men jag gör en långnäsa. För det är ju verkligen en illusion. Att det är ju det som jag också, och jag tror väldigt många andra, håller sig fast vid ibland. För att det blir det som blir någon trygghet, någon snuttefilt. Vi tror att ja, jag har lite kontroll här nu.
Ja.
Så att jag inte drunknar. Istället för att våga släppa. Men det krävs ju mod för att släppa och se att jag faktiskt flyter. Och jag kan flyta med. Lite mjukt istället. Och apropå mod. Nu kommer vi in på, du har ju en podd också.
Jag har en podd också som heter Till och mod.
Ja.
Nu gör vi saker som inte syns på podden. Ja. Men jag har ju min tatuering på handleden som säger tillit. Och det ordet har varit liksom mitt ledord. I alla fall de senaste 10 åren. Och den har suttit där som en påminnelse.
Mm.
När människan i mig försöker liksom kontrollera saker och tänker det här kommer aldrig att gå. Ja, då finns det där som en påminnelse. Och det roliga med ordet tillit är ju, det var senast igår uppe i ett samtal med en vän när jag beskrev en situation i mitt liv och så säger han så här, men hur var det nu då? Tillit. Ja, just det, säger jag. Jo, det går ju alltid att gå ett lager djupare i tillit. Det går alltid att gå ett lager djupare.
Mm.
Och ordet mod kom till egentligen i samarbete eller i ett mentorskap där vi pratade om vad är min medicin? Vad är det jag är här? Vad är min heliga gåva som jag är här för att dela med världen? Och min första spontana svar var skrattet och glädjen. Och då sa hon, nej men det är ju inte det. Det är ju inte det. Nej, och jag kan se det också, att det är mer som glasyren på kakan.
Mm.
Att den riktiga medicinen är modet. Och att jag inser att jag har en väldigt stor dos mod jämfört med många andra. Och har ett mod jag kan dela med mig av. För jag känner ingen som helst rädsla för dig. När jag coachar någon så känner jag vet att du kan göra vad som helst. Jag känner ingen rädsla för att du ska misslyckas. Jag känner ingen rädsla för att det här inte ska gå. Men själv kan man ju känna den rädslan när man är klienten. Mm. Och att då jacka i den här känslan av att det finns någon som verkligen ser att allt är möjligt. Och att få dela det modet.
Mm, vad vackert. Jag tänker tillbaka till det vi pratade om i början också. Att modet, att våga känna, våga möta. Det blir ju till den här glasyren på kakan då.
Ja.
Kommer det ju till att faktiskt du är trygg nog att kunna slappna av. Och verkligen bara bjuda in livet, bjuda in allt. Mm.
Och att det kommer vara en resa längs hela livet. För vi blir ju aldrig klara. Den dagen vi tror att vi är klara, då är det ju liksom, då går det då ner.
Ja, nej, klar blir man ju inte. Nej. Men den här resan du har gjort då, från civilekonomen, även så fyrkantig jag till det fladdande.
Ja.
Har det alltid varit så att du har känt det här modet, nästan fritt från rädsla och följa med, eller hur? Vad har hänt på det?
Nej, jag tänker nog kanske tvärtom att modet finns när rädslan finns. För om det inte finns en rädsla så behöver vi inget mod.
Mm.
Utan jag har nog alltid känt mig som den där, ja men, vad ska man säga, den runda klossen i det fyrkantiga hålet. Den där som inte riktigt passade in. Och tänkt att vad är det som gör att jag inte passar in? Och också funderat på vad är det jag vill egentligen? Vad tror jag är möjligt för min egen del? För även om jag har modet så har jag inte alltid haft kanske tilliten till att tro att det här räcker eller att det håller eller att det går. Så att längtan efter att göra någonting annat har alltid funnits egentligen. Och jag blev klar civilekonom när jag var 23 och sen blev jag gravid med min dotter när jag var 30. Och precis när jag blev gravid med henne så hade jag då glidit in på den första utbildningen som var utanför min civilekonomutbildning. Jag gick en friskvårdskonsultutbildning på Axelsson och blev klar 8 dagar innan Alva föddes. Vilket då kändes som en ocean av tid. Och så här efteråt så var det 8 dagar. Och när hon var snart ett år så startade jag mitt första företag och började prova mig fram och gjorde massa olika saker. Men det var som att jag hela tiden kände att jag kan inte lämna den här. Jag är fast i ekonomrollen. Det kommer alltid vara den som ger mig pengar. Hur ska jag kunna ta mig ur det här? Och egentligen i samband med att Alva föddes då för 17 år sedan så började väl min egen personliga utvecklingsresa. För någonstans där, när jag hade en annan person att ta hand om så gick det inte längre att blunda för det i mig som inte funkade. Utan jag måste bli den absolut bästa versionen av mig för att kunna guida henne genom livet.
Mm.
Och sen föddes min son 2009. Och det var strax efter det så började liksom det andliga öppna upp sig för mig också. Och så här i efterhand så tror jag att det som blev den stora utlösande faktorn i det, det var när min pappa dog 2012. Och en av mina utbildningar är att jag är utbildad ansiktsläsare. Och i ansiktsläsningen, som är baserad på den kinesiska medicinen, så säger man att när en person dör som inte har använt upp sin gåva, när kroppens energi tar slut innan gåvans energi tar slut, då kan man lämna sin gåva i arv. Så jag tror att det andliga öppnades upp i mig när min pappa dog, för jag ärvde hans gåva som han inte hade hunnit använda färdigt.
Och det där var starkt.
Ja.
Rackars.
Och han är ju med mig. Jag bodde inte i det här huset där jag bor just nu när han dog. Men för mig är han inte i minneslunden. Han är inte på landet där han dog. Det har vi sålt sedan länge. Han är här i huset och jag märker ju av honom. Han leker med lamporna och han tycker att lilla toaletten är ett jättebra ställe att hålla till på. Jag tycker att han kanske kunde ha valt en annan plats. Men det är svårt att styra över. Men det blev ju också ett utforskande av det andliga och vad som finns och energier och allting. Och det är ju också en resa som aldrig tar slut. Det går ju alltid att gå ett lager djupare där också.
Mm.
Och med det tänker jag så kommer intuitionen och det kommer tilliten har ju också med det att göra.
Mm, och det hänger ihop.
Ja.
Och tilliten till att våga följa det här som lockar. Även om mänskligheten, den delen, känner rädsla och allting sånt. Så.
Eller hur?
Ja, att våga följa ändå. Det här med ansiktsläsning tycker jag låter jätteintressant. Ja. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, jag är utbildad yin-yoga-lärare. Jag har ju så många utbildningar. Och yin-yogan är baserad på den kinesiska medicinen. Och så att jag hade ett intresse för kinesisk medicin. Och så träffade jag på en kvinna i Stockholm som är utbildad ansiktsläsare. Och jag blev så här, wow, det här är så intressant. Det handlar om vad ansiktet berättar om oss. Och det handlar om ansiktsform och ansiktsdrag. Det handlar om våra linjer. Och för alla de känslor som vi har inom oss som vi aldrig processar klart eller bearbetar och släpper taget om, de sätter sig som linjer i ansiktet. För när vi håller känslor inom oss så fortsätter vi ju göra minerna som är kopplade till känslorna. Och mycket av det här så vet vi ju intuitivt och instinktivt. Man vet det här med ilskelinjerna mellan ögonbrynen och vi har gladrynkorna uppåt och när man ser lite bekymrad ut och sådär. Och ansiktsläsningen för mig blev ett så himla fint verktyg att få en struktur för min intuition.
Mm.
Det tilltalade väl min inre ekonom. Som såg en struktur här. Från att tidigare ha haft svårt att alltid lita på intuitionen. Till att se att här finns det nycklar till. Varför dras jag till en människa med den här ansiktsformen. Eller de här dragen. Vad är det som repellerar här? Och det blir som ett verktyg. Det betyder inte att jag går omkring och läser alla ansikten jag ser. Och det som är spännande när jag berättar att jag har det här, den här utbildningen, är att många blir lite skräckslagna och känner, hjälp, jag måste dölja mitt ansikte. Vad ser du i mig som jag själv inte vet?
Mm.
Och det är ju absolut inte så, utan det är inte så jag använder det på något sätt. Men sen kan det ju vara så att man träffar någon och så är det någonting som ploppar ut och syns extra tydligt.
Mm. blir som ett språk att förstå.
Ja.
Men det upptäckte jag när jag hittade Feng Shui som jag tyckte var så intressant. För mig blev ju det ett språk för hur jag kan använda min fysiska omvärld för att stötta mig och min inre resa.
Ja.
Det är psykologi i färg och form och element och allt det här. Att det blev verkligen som ett språk för att kunna bygga den här bron mellan det fyrkantiga och det runda. Så att jag fick ihop det där.
Eller hur? Och jag använder ju också ansiktsläsningen på mig själv och tittar, okej, nu har jag de här linjerna. Det betyder det här. Okej, behöver jag jobba med någonting här? Och det fina med våra linjer är ju att de är inte huggna i sten, utan allting går att reversera när vi börjar jobba med känslorna.
Mm.
När jag börjar se så här, aha, nu är det bitterhetsrynkor här i överläppen. Nej, det är inte bitterhet, för bitterhet är under, men de här handlar om övernäring, att ta hand om andra på bekostnad av sig själv. Och använder vi det för mycket så slår det över i bitterhet, som är linjerna in i underläppen. Man kan också få det till exempel.
Låt mig inte det sista.
Av att röka. När man Men om man inte röker och börjar se att man har linjer ner i överläppen, så kan det bli tecken på att nu finns det andra människor som du tar hand om på bekostnad av dig själv.
Intressant.
Och då kan ju det vara ett litet varningstecken och se, okej, vad behöver jag förändra i livet nu?
Och det låter som värsta hotet mot de här företagen som producerar skönhetskrämer och antirynkkrämer.
Ja, och när man ser på botox till exempel ur det här perspektivet, som är använt för att ta bort rynkorna mellan ögonbrynen. Det är ju ilskan. Ilskan är kopplad till levern. Och levern är det organ som avgiftar kroppen. Så när vi sprutar in gift i kroppen så går det till levern. Hur det här hänger ihop. Och att när vi, det vi gör egentligen är ju inte att ta bort ilskan, utan vi fryser ilskan. Och fryser känslorna i levern.
Så dumt faktiskt.
Eller hur? Så dumt.
Ja, verkligen.
Ja, istället för att då kan jag jobba med min ilska, kan jag släppa ut den på något annat sätt. Och kan jag bli av med mina linjer.
Så de här linjerna då, hur jag tänker i ditt arbete och så, är det som att du får ledtrådar där så du kan se att det på något sätt är i linje, det som, om du nu pratar med någon så att du ser den, att ja, det här stämmer överens, eller att det blir så en glitch, det här skaver lite, det här stämmer inte för jag ser det här, eller hur använder du det?
Jag tror att jag mest liksom använder det för min egen del. Inte så mycket med klienter. Annat än om man kommer på en läsning. Mm. Man kan boka en läsning, då är det en timme. Och så får man skicka lite foton innan. Så att jag kan förbereda mig. Så vi kan använda den här timmen så effektivt som möjligt. Men jag har också börjat lära ut det. Men jag kan inte säga att jag använder det så mycket i klientarbetet.
Mm.
Det sättet. Utan det är mer så här, är det någonting som sticker ut i ett ansikte?
Men det var som att det är ett av alla verktyg som ändå finns nästan undermedvetet till slut när du väl har lärt dig så mycket av allt möjligt.
Ja, precis.
Det är det som är så bra, att vi plockar upp på resan massvis med olika saker och sen hittar vårt sätt att jobba med, att bli konstnärer med de färger som vi själva då har plockat in och kan välja och uttrycka oss med.
Mm. Eller hur? Det är som att vi bakar den där kakan som bara jag kan baka. För min kaka håller helt andra ingredienser än din. Fast sen gör vi ungefär samma sak. Och det är det som är så fantastiskt. Att vi gör samma sak fast vi har olika verktyg för att göra det.
Mm, exakt. Och att nu kommer jag tillbaka igen till det där vi började här med bokföringen. Pengarna. För det är ju så kopplat, tycker jag. Det hänger ju, som jag ser det, så är det verkligen som en röd tråd ändå i allt det du gör. Jag tycker att det hänger verkligen ihop. För pengarna är ju så viktigt. Oavsett om du som lyssnar nu har eget företag eller om du inte har det, kanske anställd. Spelar ingen roll. Pengar är ju så centralt för oss i vår mänsklighet som vi har byggt upp den här världen.
Ja, vi tror att det är så centralt. Och det är någonstans... Ja. Där jag börjar landa mer och mer, att vi har gjort det så centralt.
Ja.
Fast det egentligen inte är det.
Nej, det är den här illusionen på något sätt som vi lever i, med den här västerländska världen vi har, och den här, vi ska inte borra in oss på det, men hur världen är just nu, den här maskulina energin som har tagit över, som inte är hälsosam. Mm. Och även, som jag ser det, även den feminina ohälsosamma delen som är inne och spökar, innan vi hittar balans och hälsosamt levande, att det är liksom att vi vänder världen rätt igen, som det är det som jag kommer från den schamanska traditionen, det är så som vi ser att vi ska vända världen rätt. Så om vi har den här illusionen att pengar är så viktigt, och jag, som du så fint lärde mig då på den här föreläsningen på eventet, det här med energin i pengar, det tycker jag är väldigt fint att kunna se det så. Det släpper ju för mig väldigt mycket på att jag kan släppa, komma från huvudet ut, jag kan landa mer i hjärta och själ och tjäna in pengar. Det blir en helt annan sak. För då hänger det ihop precis med allt det du gör.
Ja. Och den där energin av pengar som är glad och lekfull och som bara säger så här, kom och lek, kom, vi gör roliga saker, älska mig. Mm. Så. Istället för att vi tror att pengar är ettor och nollor och sedlar och mynt och siffror på ett bankkonto.
Mm.
Och så tror vi
det kan det också få vara, men inte dominerande.
Det kan
det
också vara, men inte bara. Och att vi tror att vi blir lyckligare ju fler siffror vi har.
Eller hur? Ja.
Nej.
Jag tänker, hur skulle du råda någon som då, när vi säger sådär, kom och lek med oss, någon som känner att ja, men nu fick jag hjärtsnörp, vad är det hon säger, människan? Så kan man väl inte göra. Pengar, det är serious business här. Om man kommer från den sidan, full respekt för det, man tycker att det är utmanande, jobbigt. Hur skulle du coacha och tipsa någon som vill gärna få ett annat förhållningssätt till pengar och öppna upp för mer lek och mer inflöde och även utflöde?
Jag älskar att kombinera den maskulina strukturen för pengarna med den flödande feminina energin. Att strukturen för pengar handlar om att det är jag som bestämmer över mina pengar. Jag har ledarskapet över mina pengar och mina pengar kommer att göra det jag säger till dem. Jag har min pott som handlar om, det här är min trygghet. Det här är mitt hus, min bil, min mat, min el, mitt vatten, mina kläder. Det här är pengarna som ska till det. Det här är pengarna som jag placerar för framtiden. Och det här är pengarna som jag sätter av för framtiden på lite kortare sikt. Det här är de som jag ska skapa stora minnen av. Eller uppleva milstolpar. Och sen har jag pengarna som är för minnena på kort sikt. Saker som jag längtar efter att göra. Min guldkant. Jag har kallat mitt konto för guldkanten. Mm. In i min bank. Så jag har... Vi ser om jag kommer ihåg vad jag kallat dem. Den ena är tryggheten, det är i basen. Och sen har vi friheten, det långsiktiga sparandet. Tacksamheten heter milstolpskontot. Det som är sparandet för resor eller för julen eller för presenter. Och sen guldkanten, det där pengarna som jag faktiskt ska använda upp varje månad.
Mm.
Oavsett om det handlar om att gå på en ny restaurang med barnen eller göra de där roliga sakerna som vi drömmer om och se till att de blir av.
Jag blir bara så full i skratt när du säger att de här pengarna som jag ska göra av med, det är så härligt befriande emot vad jag tror så väldigt många har som inställning till pengar.
Ja.
Vad måste jag göra av? Och att du döper kontorna, bara det öppnar ju upp för ett helt annat förhållningssätt, ett helt annat flöde. Ja.
Och det man kan göra om man vill ta det här ett steg längre, det är att dejta sina pengar.
Mm.
När pengarna kommer in på kontot, oavsett om det då är en lön som kommer en gång i månaden eller om det är en större faktura eller om man har flera små fakturor som kommer in, så kanske man gör det här en gång i veckan.
Mm.
Man vill kanske ha lite ljus. Man kanske vill ha något gott att dricka. Man kanske vill ha en bra musik. Man kanske till och med har en spellista. Min heter Money Magic.
Mm.
Musik som gör mig glad och tänker att nu vi riktar oss framåt. Vi ser fram emot de minnen vi ska skapa, de milstolpar vi ska nå, de där pengarna som ska få jobba för mig. Och sen den enorma tacksamheten över den här tryggheten jag har. Jag har mitt hus, jag har min bil. Jag har mina kläder, allt det här jag kan ta hand om. Så på med musiken, fin omgivning och börja pytsa ut pengarna då till de här olika kontona. Och berätta för pengarna hur tacksam du är för att de finns där. Tacksamheten för allt det de ger dig. Glädjen i allt det som ni ska uppleva. Känslan av frihet i det här långsiktiga. Och allt det som du vill berätta för pengarna. Det kan bli enormt känslosamt.
Mm.
Det är väldigt, väldigt fint.
Ja, så vackert. Ah, du tar ju attraktionslagen till nya nivåer. För det här blir ju skapande när vi gör på det här sättet. Oh. Och sen då? Vad gör man sen?
Vad man gör med pengarna på
man sitter och tittar på det. Jag tänker att vi bara fortsätta på samma känsla, samma tema med pengar. Man tacksammar för dem, man bjuder in, man har dejt med dem, man leker. Och ja, vad händer sen? Hur fortsätter man den resan? Jag tänker att det är ju lätt att kanske falla in i det här sen. Att man ändå tajtar till lite grann. Jag behåller lite här. Eller kan man tillåta flödet att det blir den här in och ut och flöda och så att inte vår hjärna kommer in och verkligen, men vi hamstrar lite nu.
Det gör vi också, för att vi sätter ju av pengar till det. Det här friheten, det här långsiktiga sparandet som i mitt fall så sätter jag över det till Avanza och jag investerar i fonder och aktier. Och jag har involverat mina barn i det sedan de var ganska små. Dels har de konton då där jag har satt av pengar till dem. Men det här har väckt deras intresse så pass mycket att de nu har öppnat varsitt eget konto där de sätter in sina pengar. Min dotter sätter in 200 kronor i månaden. De går direkt från mig in på Avanza och hon får det som är kvar av studiebidraget. Min son, han sätter mer in olika summor när han har lust. Han har ingen riktig struktur på samma sätt. Men plötsligt en fredagkväll för 2 veckor sedan så får jag en notis på min telefon. Och så står det, du har fått 150 kronor insatt på ett av dina konton i Avanza. Och då vet jag att då har Oliver legat och kollat fonder. Och så har han känt att jag har lite pengar över. Vad gör jag? Jag investerar. Och det, alltså, jag blir så glad och jag blir så berörd över hur det här har landat i dem. Bara var det i förrgår så ringer Oliver på väg från skolan, han är hos sin pappa den här veckan, och så ringer han och säger nu, idag är första gången jag har över 2000 kronor på mitt konto. Jag har 2009 kronor. Jag kommer inte ihåg hur mycket han har satt in från början, men just det här när han börjar se att det här växer så blir det ju ännu roligare att fortsätta. Och det roliga är att han hade 2009 kronor och han är född 2009.
Ja, men du ser.
Ja.
It's a sign.
Så att jag tänker att fortsätta. Att fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och bana in det här i sig. Att man inte bara har dejt med pengarna en gång. Utan har du lön så gör du det en gång i månaden. Får jag in en stor faktura en gång i månaden, ja men då gör jag det då. Men får jag in andra betalningar emellan, då kanske jag gör det här varje fredag.
Mm. Bra, för det var nog det jag var ute efter, för jag förstod inte riktigt själv varför jag skulle fråga som jag gjorde. Det som är så roligt när man jobbar självskrivet eller överhuvudtaget lita på det som kommer till en. För det var just det här att kontinuiteten, att behålla, att det inte är en engångsgrej, det är ingen quick fix eller något, utan det blir ett förhållningssätt att leva med.
Ja.
Och i förlängningen, så fint som du pratade, för det hade jag också tänkt att fråga om det här till barnen, för det vet jag att där är du ju en förebild, liksom att kunna föra över det till nästa generation och få det här tidigt i livet. För det är ju en ynnest att få det tänket och den inställningen. Så viktigt.
Och något som är jätteroligt inne på Avanza är att, och jag brukar rekommendera Avanza för deras ISK är gratis, det är att man kan sätta upp en sparplan och så säga, jag vill nå kanske 1 miljon kronor vid det här datumet. Och för att göra det så tänker jag att om jag sätter av så här mycket i månaden och så får jag den här avkastningen. Och då kommer den räkna ut, stämmer det här det datumet eller kommer prognosen bli annorlunda? Och det där, för barnen att se det där. För vi vuxna kan ju lätt bli så här, jag är 48 och så tänker jag så här, men på 20-23 års sikt. Men vad är det ens för vits att jag gör det liksom? Det är klart att det är. Allt handlar ju om att börja och allt handlar om uthålligheten att fortsätta göra. Men när min dotter då med de pengar som hon har satt av kommer för några veckor sedan också, säger hon så här, jag kommer att vara miljonär 2043. Och då sa jag så här, men vi sätter ju in 200 kronor i månaden. Hur kan det här stämma? Och så var jag tvungen, jag gick och räknade på det. Jag bara, jag får inte ihop de här siffrorna. Hur ska det här bli 1 miljon? Och då visade det sig att antagandet i modellen var nog 1800 kronor i månaden. Så hon är lite innande, men hon har haft så bra avkastning. Så hon låg ändå liksom lite före sin prognos. Och för henne så är att om jag bara fortsätter i den här takten, för 200 kronor i månaden är inte svårt. Var kan jag då vara 2043?
Vilken trygghet det kan bli att få se vilken, som, att det verkligen banar väg, att det finns möjligheter framåt.
Ja. Eller hur?
Ja.
Och att det är inte de här stora stegen som krävs, och det är inte de här, jag måste inte ärva massa pengar från någonstans ifrån, eller det måste inte hända någonting stort och fantastiskt här borta, utan om jag bara tar ett litet steg i taget och så fortsätter jag ta ett litet steg i taget och så fortsätter jag och fortsätter och fortsätter. Så tiden är ju den allra, allra bästa vännen. Men vi tolkar det lite tvärtom, som att tiden är emot oss.
Ja, jo, så kan det vara. Men det är väldigt lugnande, och det är det som jag tycker att alla ungdomar borde få med sig ut i livet. Att inte behöva känna kniven mot strupen och kunna bli trygga, andas ut och verkligen försöka följa själ och hjärta. Utan jag måste jaga pengar eller vad det nu ska vara, för att våga kliva ut i vuxenlivet och göra sin grej, verkligen. Mm. Och det där du sa, ett steg i taget, det är verkligen applicerbart på många områden. Jag tänker på vi som driver eget företag, online och allt vad vi nu gör. Och till och med att nå andra drömmar. Att ett steg i taget. Så till slut, det blir större effekt än vad vi kanske tror. Jag hörde någon så klok som säger att vi ofta överskattar vad vi kan göra på en vecka, en dag. Och underskattar på lång sikt vad vi kan få till.
Ja. Och om man tittar på såna här kurvor över ränta på ränta. Nu blir jag lite så här nördig igen. Men och nu kommer jag försöka visa, fast det inte syns.
Jag ska berätta vad du skulle sett om jag hade varit med.
Men de börjar ju med väldigt, väldigt, väldigt försiktig tillväxt, för att sen plötsligt dra iväg och bli exponentiella. Så det blir som en sån här böjd kurva uppåt. Ingen linjär tillväxt som vi kan förutse, utan det börjar lite, sen blir lite mer, sen blir lite mer, så blir lite mer. Och sen når den där brytpunkten när det bara...
Och så sätter det av.
Ja.
Och i företagandet också, eller hur?
I företagandet också. Och det jag tänker med företagen är att vi vet ju aldrig vilka steg det är. För då är ju liksom vår gulliga lilla människa där igen och försöker tänka ut vilka steg det är som kommer leda till någon speciell plats. Men att lita på att varenda steg jag tar blir en ingrediens i kakan, eller blir en färg på min palett som jag målar med, och blir någonting jag kommer att användning av, även om jag inte har, jag kan inte föreställa mig hur.
Nej, exakt. Och där kommer den andligheten in som du pratade om, som verkligen är, det är ju hemmaplan verkligen för mig. Jag tycker det är så skönt de stunder när jag verkligen kan luta mig in i det. Och ha den här tilliten att även om min mänskliga hjärna, den delen av mig som vill ha kontroll och koll och inser att den är totalt lost egentligen, men den försöker. Den kan ju inte räkna ut och den kan inte förstå. Och den, det är inte väldigt sällan som min hjärna tycker att det som själen kommer med är jajamensan, det här låter ju fiffigt.
Eller hur? Nej,
så är det inte. Men när jag vågar följa sen så kommer jag se, jaha, för det ledde till det. Och det tycker jag är så fint att vi på livet ofta, vi får ju mindre delar av kartan presenterade i taget. Och för ser vi hela, då tror jag att vår mänsklighet verkligen skulle slå bakut. Men det där kan jag inte klara av. Hur tänkte vi nu? Så att vi vågar med modet fortsätta på den här resan. För vi ser ju inte hela bilden. Att våga se de här, som ser ut kanske som ett sidospår, men egentligen är huvudspåret just då. Och så leder det ena till det andra. Det tycker jag är häftigt.
Ja.
Så jag tänkte, om vi går tillbaka lite igen till det här med pengar och barn då. Har du någon råd hur man ska göra om man då har egna eller andras barn i sin närhet för att hjälpa dem på vägen ut?
Involvera dem i allt. Nej, inte i allt. Involvera dem i det mesta. De behöver inte veta när det är ont om pengar. De behöver inte veta när det är på marginalen. De behöver inte ha någon som helst oro om pengar. Det tror jag är den största gåvan vi kan ge dem.
Ja.
att fundera på hur man själv pratar om pengar. Om man har ett sätt att prata och föreställningar om pengar som handlar mycket om att det är brist och pengar växer inte på träd och allting är så dyrt och allt sådär. Att bli uppmärksam på hur man pratar både in i huvudet och ut. För det kommer komma ut genom munnen också. Och det kommer du lägga på dina barn.
Mm.
Men att involvera dem i hur funkar räntor? Vad är räntan egentligen? Många får med sig att bankerna tar alla våra pengar eller att räntorna är så dyra eller att skatten, hur funkar skatt? Vi kom på en sak ganska nyligen, jag och min dotter, där hon hade missuppfattat, och det var jättebra att vi redde ut det. För hon tjänar lite pengar om året men ligger fortfarande under gränsen för att betala skatt. Och då trodde hon att när hon passerade den gränsen så skulle hon behöva betala skatt på allt hon hade tjänat. Och då var det så här, men då försvinner ju. Då blev det som någon slags marginalskatt som var över 100%.
Mm.
Och så är det ju inte. Och då var det så här, då kunde hon ju andas ut. Då var det då fanns det inget farligt i att tjäna mera pengar. Hon skulle inte bli av med någonting genom att tjäna mer. Varje gång jag skriver på ett nytt avtal för ett konsultuppdrag, eftersom jag också konsultar inom redovisning, och jag leker väldigt mycket med mina priser. Hur kan jag höja mina priser? Hur kan jag göra det här på ett roligt sätt? Varje gång jag tecknar ett nytt avtal med en högre pris, eller ett nytt avtal oavsett, så firar jag det med mina barn.
Mm.
Varje gång jag skickar iväg den faktura som har varit min högsta hittills, firar jag det med mina barn. De vet precis vad jag drar in per timme. De vet på ett ungefär då vad det blir per månad. De kan tycka det låter som hiskeligt mycket pengar. Och därför så har vi börjat prata om vad betalar jag i skatt? Hur funkar moms? Hur funkar arbetsgivaravgifter? Vad var det mer vi pratade om som jag glömde bort nu? Jo, någonting som jag tydligen har pratat oproportionerligt mycket om under mina barns uppväxt i tillgång och efterfrågan. Visade sig när min dotter skulle ha någon slags ekonomi i skolan och sa så här, tillgång och efterfrågan, det kan jag, för du har ju aldrig pratat om något annat, typ. Men att vi tror att de inte är tillräckligt stora för att veta, vad kostar en liten mjölk? Hur funkar räntorna på mitt hus? Hur mycket amorterar jag? Vad är räntekostnaden? Vad kostar elen? Hur ser saker ut? Att bara allt det vi kan berätta för dem blir ju som en förberedelse inför att bli vuxen och att klara att ta hand om sin ekonomi själv.
Bästa starten. Det är som att avdramatisera det här läskiga med att bli vuxen, eller jag på att säga.
Ja, men eller hur?
Ja, smyga in i det, att det är inga konstigheter.
Ja, så när min dotter, hon har varit tillsammans med sin pojkvän i ett drygt år nu. Så han har ju kommit in i vår familj och är med i de här samtalen. Och han har flera gånger sagt att, men Anna, ingen har pratat med mig så här förut.
Mm.
Det här är ju jättebra. Och någonstans så tror jag att det är lätt som förälder att känna att våra barn ska vara barn så länge som det går. Vi ska skydda dem från saker och vi ska skydda dem från det här med pengar. Vilket istället blir att det är lätt att som barn bära någon slags oro inom sig. För man fattar ju ändå att jag kommer bli vuxen, jag behöver ta hand om mig själv. Men jag har ingen aning om vad saker kostar. Jag har ingen aning om hur jag ska få ihop det här. Så att börja involvera barnen tidigare. Och att prata om och lära barnen hur man tjänar pengar. Mm. För det är vi inte heller vana vid, utan i samhället i stort så ska man skaffa sig ett jobb och så ska man få sin lön en gång i månaden.
Mm.
Men att istället se att om jag vet och är trygg med att jag kan alltid tjäna pengar, då behöver jag inte oroa mig. Och att pengar kommer genom människor, genom att jag skapar värde för människor, då kommer pengarna komma till mig. Hur kan jag bli värdefull? Så istället för att fokusera på hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt, hur kan jag bygga upp mitt värde så mycket som möjligt, hur kan jag vara så värdefull för människor som möjligt, då kommer pengarna.
Och redovisningsdelen av dig, civilekonomen i dig, hur förklarar den delen av dig det här? Jag kan ju förstå det på ett lite mer andligt plan, det du pratar om. Och hur gifter du det? Hur blir bron till det andra? Orkar du, har du lust att förklara lite mer om det där? För det är jätteintressant.
Ja, för mig är det jättetydligt i min roll som redovisningskonsult. Ju tryggare jag blir i att jag levererar ett bra värde, ju tryggare jag blir att min kompetens är både bred och djup, desto mer värdefull blir jag som konsult. Till exempel, om vi tar mig då som ett exempel. Företag blir beredda att betala mer för mig för att jag vet vad jag gör. Jag kommer in i saker snabbt. Jag behöver inte så mycket guidning. Jag är självständig och jag är kunnig. På det sättet har jag byggt upp mitt värde i mig. Min dotter har en kompis som på något sätt har jobbat på en restaurang sedan hon var 11. Jag kommer inte ihåg berättelsen om hur hon hamnade där, men hon har hjälpt till på olika sätt. Och idag när hon är 17 kan hon råda runt den här restaurangen på egen hand om det skulle behövas.
Mm.
Hon har bit för bit för bit för bit för bit för bit för bit byggt upp sitt värde för den här restaurangen. Så idag är hon ju i princip ovärderlig och hon är 17. Min dotter redigerar min podd, för jag vill inte lära mig de tekniska sakerna. Hon tycker det är jättekul. Så hon nördar ner sig i vad behöver hon för program, vad behöver vi för utrustning, vad ska hon göra och vad krävs. För det blir hon värdefull för mig. Och jag betalar henne för att hon gör det här. Men hon bygger ju också upp ett värde i sig själv för andra. För plötsligt så kommer någon annan som vill starta en podd eller har en podd och vill ha hjälp med någon som redigerar. Och då har hon den kompetensen och kan ta betalt för det.
Ja, skitbra förklarat. Superbra förklarat. Det verkligen blev kristallklart när du sa det så. Och jag hoppas att du som lyssnar också förstod det, för det där är viktigt.
Ja,
att vi börjar från det hållet. Mm. Jag tror att risken är ju här igen. Vår mänsklighet kommer så lätt att kidnappa annars.
Mm.
Att det blir piskan. Du ska ha det här. Du ska helst ha en anställning. Mm. Det är inte min. Jag känner hos mig, jag förstår, det är inte mina ord. Men det kan ju sitta att vi har ärvt ett samhället och var det nu än kommer ifrån. Piskan kommer, du borde, du måste. Chop, 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 allt det här. Och så har vi en själ, en längtan efter någonting helt annat. Vi bygger upp det här värdet på ett annat sätt.
Mm.
Att vara till tjänst, som kan låta lite konstigt kanske, men att be of service, det låter lite finare tycker jag på engelska.
Ja, precis.
Att göra vår grej. Ja, det blir det.
Ja.
Och att vi bygger upp värdet där.
Fylla det vi gör med så mycket värde vi bara kan. Mm. Och det gör ju jag genom att fortsätta arbetet med mig själv. Oavsett om det handlar om lära mig nya saker eller att lära mig saker om mig själv, då är vi tillbaka på den personliga utvecklingsresan och på andlighetsresan. Allt det, för allt det jag har lärt mig om energin av pengar, det har liksom varit lite att jag har läst böcker, jag har gått någon kurs, jag har pusslat ihop saker själv, har ju byggt upp att det finns ett värde i det jag gör för andra.
Mm. Exakt. Och det är så viktigt att lyfta fram det. Att var en har ju sitt värde på det sätt som är unikt för just den människan. Och att vi verkligen vågar lyfta fram det och tro på att vi faktiskt är värdefulla.
Ja, och att förstärka det och att aktivt jobba på att hur kan jag förstärka det?
Ja, att fortsätta den resan, att det där fokuset är inte what's in it for me, utan att precis vårt värde och vad vi delar med oss av. Så mycket fantastiskt bra klokskap. Och jag hoppas att jag inte varit för urspårad det här avsnittet. För det är den här energin, glada, lekande, sprudlande som är med ändå. Men det, som sagt, den är ju med, även om det är lite mer allvarligt och lite lättsamt blandat. Så högt och lågt. Det är jättehärligt. Det är livet.
Det är livet. Alla färger, alla nyanser.
Ja.
Verkligen.
Ja, jag skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst, men det känns som att vi ska börja avrunda lite grann. Så vad är det som om det är så att du känner någonting du vill skicka med till de som lyssnar efter allt vi har pratat om. Skulle det vara någonting som du vill säga?
De där sakerna som du tror att du kommer kunna göra när du har så mycket pengar som du vill göra, de kan du redan göra. Det finns redan vägar att göra det. Oavsett om det är mera frihet du längtar efter eller mera upplevelser. Eller börja där du är och börja föra in de värdena i livet och de kvaliteterna. För då kommer pengarna komma vilja komma och vara med och leka ännu mer. Men att tro att vi ska samla ihop en massa pengar på hög för att sen kunna göra det där vi drömmer om, det blir helt bakvänt.
Mm. Underbara ord. Attraktionslagen igen. Det är så magiskt. Fantastik egentligen.
Ja.
Ja. Tusen tack Anna, det har varit underbart att få ha dig med i podden.
Ja, tack själv.
Tusen tack för att du har lyssnat. Vill du så gå gärna in på iTunes och betygsätt podden. Kanske skriv en recension. Och tror att någon annan skulle ha nytta av det här avsnittet, ta gärna en skärmbild och dela det i dina sociala kanaler och tagga mig gärna. Det betyder mycket för mig att få veta att du har lyssnat på podden. Hej för den här gången. Vi hörs snart igen.